On your marks. Get set.
Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forsstedt och Erik Olofsson. I det här 172 avsnittet intervjuar vi ultrastjärnan Tobbe Gyllebring som har det svenska rekordet både på 24 timmars löpning och Backyard Ultra. Jag vet redan nu att det här kommer bli ett unikt avsnitt av Maratonlabbet, för aldrig tidigare har Erik Olofsson suttit i Taiwans huvudstad Taipei och spelat in. Ge oss en kort glimt av livet i Taipei, Erik. Vad äter man? Hur doftar det? Vilka ljud hör du?
Ja, det är en modern stad tycker jag. Det känns internationell. Det är bilar från hela världen. Lite mer Toyota kanske än normalt. Blandad engelska från ingen till flytande. Mycket restauranger, så det är inte svårt att hitta ställen att äta. Då äter jag oftast kyckling, ris och sådär. Men det kan vara ganska svårt att beställa, för min kinesiska är sådär, både i tal och i skrift. Så jag brukar ändå äta på de här små lokala haken, och då använder jag ibland bilder om det finns, men annars är jag mest och pekar. Så lite så är det väl. Det känns väldigt säkert. Jag gissar att kriminaliteten är extremt låg. Så det är lite som man tänker på Japan, tror jag. Och i övrigt så är människor extremt hjälpsamma. Första dagen var jag på tävlingsbanan och försökte få vatten ur en drickaautomat. Men jag hade inga mynt med mig, och då kom det fram folk och hjälpte till och fick mig att växla och visade hur det skulle gå till och sådär. Så det är väl de första intrycken.
Det här med att Taiwan heller inte är då en erkänd stat av Sverige, som jag förstår, utan en del av Kina. Hur ser du på det?
Ja, men det har vi fått förhålla oss till lite innan här då, dels genom att det var ju lite, ja, det kändes lite osäkert att VM skulle gå här, om det ens skulle bli av. Det kunde ju hända mycket innan och sådär. Men också hur vi skulle benämna Taiwan och prata om det och sådär. Så jag väljer väl att inte ta ställning i frågan. Det är väl en stor debatt här i Taiwan också. De ska väl ha val snart också. Så vi får väl se hur det går där. Men jag väljer att ställa mig neutral här.
Härligt. Det här avsnittet kommer inte handla så mycket mer om utrikespolitiska frågor, utan vi kommer fokusera en hel del då på VM i 24 timmar som startar nu på fredag 03.00 är det, va? Svensk tid.
Stämmer bra.
Vi har pratat med den svenska rekordhållaren på distansen, Tobbe Gyllebring, som dessutom för en månad sedan slog svenskt rekord även på Backyard Ultra. Hur det var, varför han är så bra på ultra trots att han springer, ja, relativt lite får man väl säga, varför han gillar ultralöpning och om han är återhämtad inför VM är några av frågorna som får svar. Vi kan också säga att det här avsnittet är gjort i samarbete med Löplabbet, som är Sveriges största och bästa butikskedja för löpning. Nu när mörkret och kylan har omfamnat oss på riktigt kan det vara bra att veta att på deras hemsida löplabbet.se finns det guider om både vinterlöpning och om löpning i mörker. Mer om det senare. Men vi ska börja det här avsnittet med att uttrycka vår stora sorg och bestörtning över att den begåvade löparen och framförallt stora lilla människan och vännen Emilia Brangefelt inte längre finns med oss. För 2 veckor sedan, den 13 november, tog hon sitt liv efter en tung och mörk period under framförallt sensommaren och hösten, där hon brottats med både fysisk och psykisk ohälsa. Att hon inte mådde bra visste nog många i hennes närhet, men att det var på den nivån var chockartat för de allra flesta. Och trots att jag inte känner henne personligen utan endast träffat henne ute på tävlingar och pratat med henne här i podden, så har beskedet såklart skakat om mig ordentligt. Jag har haft svårt att tänka på annat. Du och jag, Erik, vi kände henne som en varm och positiv glädjespridare som aldrig ryggade för en utmaning och verkligen älskade träning och löpning. Hur minns du Emilia, Erik?
Ja, första gången jag träffade Emilia var när vi under pandemin var med och anordnade Vindbromaren i Uppsala. Och hon och dåvarande pojkvännen Lukas var med och sprang. Sen bodde vi ju båda i Uppsala under ett par år, så jag har träffat henne vid ett flertal tillfällen, både på lopp och något träningspass. Jag minns henne som alltid sprudlande glad. Det är verkligen den bilden jag bär med mig. Sen var jag också ett stort fan av att se henne tävla. Jag har följt VM i trail de senaste 2 åren och nästan häpnat över vad hon har presterat och den här utvecklingen hon haft från den här väldigt unga löparen vi träffade i Uppsala 2020. Det har varit otroligt inspirerande att följa hur hon trots sin unga ålder klär fram som en riktig världsstjärna. Så det känns bara så hjärtskärande att hon inte fick uppleva alla de här fantastiska åren hon kunde haft framför sig. Och då pratar jag inte som löpare. Hon var ju bara 21 år och livet hade ju nästan precis bara börjat.
Det har ju skakat om också då hela Löparsverige. Vi har sett många som har uttryckt sin sorg och saknad. Det vi också kan konstatera utan att koppla till Emilia är ju att stödet till elitidrottare när det gäller mental ohälsa bevisligen måste bli ännu bättre i många eller alla sporter. Att det är viktigt att vi alla pratar ännu mer med varandra om psykisk ohälsa och skapar en kultur där det är lika naturligt att prata om sina mörka tankar som om sina fotproblem. Det gäller ju inte bara elitidrottare såklart. Att vi alla förstår att löpning och träning är en otroligt stark kraft som kan få väldigt många att må väldigt mycket bättre, men det kan också finnas saker kopplat till löpningen som gör att man kan må dåligt. Vi ska också komma ihåg att det är viktigt att ha flera saker som skänker glädje och mening i livet och att den gladaste och starkaste personen snabbt kan bli väldigt, väldigt ledsen och svag. Och om du som lyssna mår så dåligt att det känns outhärdligt, så tveka inte att ta hjälp. Ring 112 om det är akut eller 1177 för att få reda på vart du kan vända dig om du verkligen behöver någon att prata med. Och vi säger väl bara spring i frid, Emilia Brangefelt. Ja, det är såklart otroligt svårt att gå vidare härifrån, Erik, och prata om något så betydelselöst som vår träning eller ja, till och med din stundande utmaning där borta i Taipei. Men vi får göra ett försök. Jag kan ju konstatera att min senaste träningsvecka i alla fall blev väldigt präglad av det här sorgliga beskedet. Jag tror att jag har tänkt på Emilia under åtminstone 90% av min löptid, kanske 100 till och med. Det blev faktiskt ganska mycket tid då förra veckan som jag tänkte på henne eftersom jag till slut sprang i drygt 9,5 timmar eller 11 mil då. Veckan innan blev det 10,5, Erik, så foten är helt klart i mycket bättre skick. Jag har fortsatt att njuta av löpningen även om det blivit lite mer komplicerat nu då med all is och snö här hemma. Jag vet inte om du har inte fått uppleva det än.
Nej, jag har bara sett på bild.
Snart kanske det går att byta ut dock en del av löppassen här mot längdskidor istället, vilket jag ser fram emot. Jag vet att de jobbar hårt, till exempel då i Ågesta som jag tror är mitt närmaste konstsnöspår där, nära Farsta. Det kan ju också minska belastningen på foten då såklart, tänker jag, fast jag kan träna lika mycket som jag vill då. Förra veckan fick jag till 2 pass som kan betecknas som någon typ av snäll kvalitet, 15x400. Tanken var att jag skulle hålla 4 blankt ungefär, Erik, och köra 20 stycken. Men då sprang jag med Fredrikshof och tyckte att jag tog det lugnt, men det blev ju såklart typ 3.40. Och så fick jag kliva av efter 15 istället, så det var ju klantigt. Men det kändes väldigt pikt och lätt, men ena vaden blev rätt stel, vilket nu mer en stark varningsklocka för mig. För det känns som att jag kan få följdproblem av det. Så jag klarade väl mig ändå okej från det där, och i torsdags körde jag ett ihållande tempo, 40 minuter i aerob tröskel var tanken, lyckades väl hålla det, pulssnitt i zon 2, kanske lite in i zon 3 på slutet, 3.59 snitt på då nästan exakt en mil då på de här 40 minuterna, så det var ett helt okej besked ändå. Jag har blivit bättre sedan vi började podden 2018.
Borgskala på ett sånt pass, en sub 40 mil, vad ligger du på då?
Borgskalan, jag har ju slutat tänka borg just då, 6-20, jag tänker mycket 1-10, men jag ska försöka 6-20, så tror jag kanske att det var 14.
Oj, ja men det är ju bra,
är det bra?
Det är bra för en besked.
Ja, bra. 14 kanske, tänker 12, 15 på slutet max.
12 distansansträngning och 17 hårdaste kvaliteten du vill köra. Så det är ju väldigt bra.
Ja, men då var det nog någonstans däremellan. Så jag tyckte det var skönt att det gick att springa milen under 40, bara sådär. Men samtidigt kände jag att det är jättemycket snabbare att springa typ på 34 än 39.50. Så att det var blandade känslor. Ja, men det var ett ganska bra besked. Och på tal om bra besked så vill jag ha ett riktigt, riktigt bra formbesked från dig nu. Där du sitter i Taiwan med VM runt hörnet. Jag hoppas att du är i ditt livsform.
Ja, jag befinner mig som sagt i Taipei och det här är min femte dag på plats. Jag landade tidigt i torsdags. Vi spelar alltså in nu måndag kväll är det för mig. Det kanske inte är det för dig. Men måndag är det i alla fall. Och när jag landade i torsdags så sprang jag ingenting den dagen. Men jag tog en lång promenad i 26 grader och stekande sol. Och där kändes det verkligen att är det sånt här väder sen på loppet, då kommer det bli tufft. Så jag gick ner och kollade till banan och gick runt där och visualiserade och märkte ju att det finns ingen skugga på den här banan utan solen bara stekte där. Jag var oerhört törstig, jag hade inget vatten. Det var då jag fick hjälp från den här med den här drickautomaten också. Men nästa morgon där i Taipei då tog jag en löptur längs floden och kände lite irritation i halsen där på morgonen. Men jag hoppades att det skulle vara från aircondition. Det kan ju vara det ibland när man är utomlands där att man får lite känning som går bort sen efter ett dygn. Men det var det inte, utan det utvecklades till rejält halsont dagen efter. Så på lördagen så var jag sängliggande och inser ju där att det här är inte bra. Söndagen, alltså igår, gick det över till en dunderförkylning. Så nu är vi inne på sjukdag 4. Och idag känns det ändå mer som en lättare förkylning. Jag dricker mycket vatten, jag tar mig ut och äter och promenerar på dagen. Men roligare än så blir det inte. Det har inte varit mycket sightseeing här. Idag var väl längsta promenaden jag tagit och var jag ute i 9 kilometer totalt. Så att jag är sjuk helt enkelt, men det går åt rätt håll. Jag har 4 dagar kvar till loppet. Det är väl det här scenariot jag har fruktat hela året. Jag har ju halvt på skämt, halvt på allvar pratat om att isolera mig på era torp där i Morgongåva och vara där några veckor inför loppet, och nu i efterhand så borde jag verkligen ha gjort det. Men jag lever väl fortfarande i förhoppningen om att tillfriskna tillräckligt till loppet för att kunna starta och att det inte ska påverka mig allt för mycket. Och sen som det är realistiskt, det vet jag inte, men det kanske inte behöver vara heller. Det blir ett smalt mål att komma till startlinjen i okej skick. Så det siktar jag på just nu.
Jag kan tänka mig att i dina visualiseringar när du varit ute på alla dina 5-milspass så har du inte tänkt så himla mycket på den här visualiseringen.
Nej, precis. Så det gör ju det hela lite svårt, för att jag har ju visualiserat ett scenario där jag har kommit dit i fullt slag och presterat väldigt, väldigt bra. Nu måste jag börja fundera på hur jag ska lägga upp det här loppet ut efter hur sjukdomen kommer påverka mig. Jag tänker att jag hoppas väl få in något löppass innan loppet och att kunna springa då med pulsband och se ungefär hur förhöjd pulsen är och så, för att det kommer det ju säkerligen vara. Och även på loppet så tänker jag att jag kommer springa med pulsband i alla fall i början, bara för att hålla koll på pulsen, veta ungefär hur ansträngande det kommer vara mot normala förhållanden. Så att jag kommer ju få sänka utgångsfarten lite grann, tänker jag. Det finns nog inget annat sätt att lägga upp det på riktigt. Och ja, det innebär ju också att målsättningar och motivationsfaktorer kommer bli lite annorlunda än vad jag kanske hade sett framför mig. Så att jag tänker väl att jag ska försöka hitta en ansträngning och fart som är hållbar bara. Och sen så blir det viktigare än någonsin att inte gå över gränsen nu då med den här sjukdomsperioden. Så just nu ser det väl ut så, men om man ska försöka se något positivt av det hela så har jag faktiskt listat 3 saker här som jag ändå kan se som positivt i den här sjukdomssituationen. Och nummer 1 är att jag får slå ur underläge. Jag har ju haft väldigt höga mål och förväntningar från mig själv. Kanske inte så mycket utifrån, men definitivt inifrån så har jag gått all in för det här loppet hela året. Och nu behöver jag inte känna så mycket press, känner jag själv inför det här loppet, för att nu är situationen annorlunda. Nummer 2 är ju att benen kommer i alla fall inte vara slitna vid start. Och det här hade kunnat vara en ännu större faktor om jag hade kunnat träna bra hela vägen in mot loppet, hela vägen in mot sjukdom, eller mot innan sjukdomen kom då. Men nu har det varit lite hälsenkänning sista veckorna här innan jag åkte från Sverige, så jag har inte kunnat träna på de volymerna jag hade planerat, utan jag har dragit ner totalvolymen, styrketränat mer och så. Så att det har väl inte samma effekt som det hade kanske kunnat haft annars. Och hade det varit någon annan känning så hade vilan också kunnat vara positiv, men just att det har varit hälsenekänningar gör ju att jag vill egentligen inte ligga still så mycket som jag har gjort, för man ska ju ha cirkulation till hälsenan och den mår ju snarare bättre av att få mycket rörelse. Och hade jag kunnat springa mer så hade det känts bättre för hälsenan än att bara ligga stilla. Men jag kommer i alla fall inte vara muskulärt sliten som jag till exempel var inför EM när jag hade cyklat mycket och värmetränat. Så att det är väl det andra då. Det var
ambivalent punkt.
Det kanske var det.
Positivt. Och man tog upp ganska många negativa saker. Och så försökte den lite grann avslutas där positivt. Men okej, vi köper den då. Vad är punkt nummer tre?
Punkt nummer tre, det är ju att jag gör någonting helt annorlunda mot vad alla andra gör. Alla motståndare i princip har tränat bra hela vägen in till loppet, och det skulle jag också gjort om jag hade kunnat, så att det hade varit min strategi också. Men nu får jag testa ett upplägg jag aldrig skulle våga att ge mig på annars, så det är alltså en hel vila en vecka innan start, och det kan ju finnas en chans, en väldigt väldigt liten chans, men att det är faktiskt ett bra upplägg för just 24 timmar. Så att jag gör något annorlunda än vad alla andra gör. Så jag tänker att om det är positivt, då kommer jag ha en fördel istället.
Det är ju bra. Men har du någon känsla av hur du brukar reagera på den här typen av sjukdom? Liksom hur brukar formen bli efteråt? Vissa har ju kanske skrivit till dig att det här är jättebra och nu får du vila benen, och så länge du inte har feber och jätteont i halsen och så kanske inte kroppen tar så mycket stryk, utan du bara kommer dit utvilad. Men ibland kan man ju ha en ganska stark seghetskänsla också, även efter en lättare förkylning.
Ja, det är nästan lite komiskt, för jag har varit sjuk 4 gånger under det här året har jag räknat ut, och det är alla de här 4 gångerna inför mina 4 viktigaste mål. Så att jag har verkligen lyckats tajma det på ett dåligt sätt. Men en av gångerna, det var ju när jag skulle springa Skövde 24 timmar i somras. Då var jag sjuk i veckan innan, precis som nu. Och valde att starta ändå. Det gick väl bra några timmar. Det var ju extremt varmt den dagen, så att det påverkade såklart. Det var ju 26-27 grader och stekande sol. Men det är klart, det var ju för tufft där efter 6-7 timmar, så då klev jag av. Så att det är ingen positiv erfarenhet jag har från att komma direkt från sjukdom, och jag tror jag måste ha med mig det på start, för att jag kan inte gå ut som planerat och som jag har tänkt, utan jag måste någonstans inse att jag kan inte göra vad jag hade planerat, även om det nu kommer bli bättre de kommande dagarna, utan jag får försöka tona ner förväntningarna lite och utgångsfarten, och sen bara hoppas att jag ändå har en bra dag.
Men det kan ju kanske ändå jag skriva under på, att det skulle kunna bli positivt, att du på något sätt känner efter och lyssnar på kroppen mer och inte kanske bara går efter någonting som du hade bestämt i dina visualiseringar. För om det nu skulle bli lite fuktigt och varmt, nu vet jag inte hur prognosen ser ut, men om det skulle vara det, då är ju risken att du skulle spränga dig om du går riktigt hårt. Jag vet inte vad du har planerat, men då kanske det kan vara bra att du lägger lite band på dig, och det kanske kan vara en taktisk effekt som gör att du placerar dig bättre.
Ja, men det kan vara en fjärde bra punkt. Jag kommer inte riskera förhoppningsvis att gå ut för hårt. Så det är bra. Då har jag 4 positiva punkter.
Men det har vänt eller, och det är på väg att bli bättre?
Ja, det är på väg att bli bättre helt klart. Jag räknar med att komma till start. Jag tror liksom ingenting annat. Utan jag är här i Taiwan, jag siktar på det här hela året. Så det är klart att jag kommer stå på startlinjen och försöka. Och sen hoppas att det fungerar. Men lite extra tråkigt den här gången är väl att jag kommer nog inte kunna vara med laget dagarna inför loppet. Jag vet inte riktigt hur de andra känner, men de anländer på onsdag och sen är det invigning och aktiviteter torsdag. Så jag kanske blir snuvad på den upplevelsen också, men jag har ju full förståelse för om man inte vill riskera att bli sjuk innan lopp, så att jag är väl lite inställd att jag kanske får ligga kvar här på mitt nuvarande hotell till loppdagen och komma in där på morgonen och springa då. Får vi se hur det blir med den biten sen. Men ja, kan jag inte springa då, att det visar sig att jag inte kan komma till start eller att jag får bryta tidigt, så ska jag i alla fall se till att vara på plats och heja fram lagkamraterna hela dygnet. Mina föräldrar kommer till Taiwan också och kommer stå och sitta vid sidan där och heja, så att jag får hänga med dem och heja fram de andra. Det kommer ju vara bland det tuffaste jag har gjort, tror jag, att stå där på sidan och se någonting som man har laddat och visualiserat hela året, men det ska jag absolut göra. Så det är väl lite så status i Taipei är i nuläget.
Vi kommer såklart snacka mer om Taipei och VM i 24 timmars, men först ska vi säga att det här avsnittet och avsnitt 172 görs i samarbete med Löplabbet, som är Sveriges största och bästa butikskedja för löpare, med sina 8 fysiska butiker i Sverige från Umeå i norr och Malmö i söder. Den eminenta hemsidan löplabbet.se är också väldigt bra om man vill köpa löprelaterade prylar eller få tips och guider om olika saker. Där kan man just nu då läsa bland annat om vad man ska tänka på när man ska springa då på vintern och eller i mörker. Det finns både en massa tips på hur man bär sig åt, alltså hur man ska klä sig, hur man kan dubba sina egna skor bland annat. Men också tips på produkter som greppsäkra skor, pannlampor, reflexer, jackor, underställ. Gå in och kolla då på löplabbet.se och passa då också på att kolla in 2 nya aktuella skor. Dels då Adidas Supernova Rise som släpps här om ett par dagar den 1 december. Och som vi inte vet så mycket mer om än att det är en distanssko som verkar mjuk och smidig. Den väger 278 gram i US9, har 10 mm dropp, 36 eller om det var 35 mm i hälen. Jag har läst 2 olika uppgifter där. Jag tänker mig att det kan vara ett alternativ till Adizero Boston 12. En annan sko är Asics Nova Blast 4 som du har hunnit springa i en hel del, va Erik?
Stämmer bra. Jag är så glad att vi fick hem dem. Jag har sprungit oerhört många mil i trean. Har nästan där så här pushat hållbarheten på slutet och tryckt in några mil som de egentligen kanske inte hade i sig. Och jag tycker det är en av de skönaste distansskorna och även en av de rappare, så det går även att springa lite snabbare om man känner för det. Det blir inte så ofta för mig, men jag märker att distansfarten blir lite snabbare här än med andra distansskor. Så att jag har med mig Nova Blast 4 till Taipei i en snygg och uppiggande helgrön variant, lite neongrön nästan. Så det är den jag hade på, ja, jag var ute på ett löppass här innan jag blev sjuk och då sprang jag i de här skorna. Bilder finns i senaste Instagram-inlägget. De har en stack height på 41,5 mm. Jag tycker de har väldigt bra energiåtergivning och mer på ett sätt att man får en skjuts framåt än vissa skor som kanske ger mer en skjuts uppåt. Jag tycker till och med att den påminner i känsla en del med Asics Superblast som är en av mina absoluta favoritskor. Superblast har dock betydligt högre stack height och påminner om skor som till exempel Prime X. Nova Blast 4 känns lite mer som en traditionell distanssko än vad Superblast gör. Så överlag en fantastisk sko tycker jag. Jag kommer tveklöst springa slut på den här också, och det beror inte på kvaliteten på skon utan att den kommer få väldigt, väldigt många mil.
Ja, och att du springer 25 mil i veckan då.
Ja, precis.
Det kan också vara en sak. Så det är rätt snabbt då, för vilken sko som helst.
Så är det.
Ja, men gå in och kolla på löplabbet.se på de här skorna då. Asics Nova Blast 4 och Adidas Supernova Rise. Ja, men nu kommer vi prata lite mer om ultralöpning, Erik. En annan som ska springa VM är ju Tobbe Gyllebring, svensk rekordhållare på distansen med sina 272 kilometer från SM i Växjö i april. Tobbe är väl, rätta mig om jag har fel Erik, men han är väl en superstar i ultralöpning i Sverige. Och för en dryg månad sen så slog han ju även det svenska rekordet på Backyard Ultra då han sprang 69 varv på den här klassiska backyard-tävlingen Big Dog. Han sprang alltså i 69 timmar då, eller 46,2 mil. Vill du säga något mer om Tobbe innan vi drar igång den här intervjun där vi båda var med?
Ja, men det är verkligen en superstar ska jag säga, och en stor inspiratör för mig. Jag tycker han gör oerhört mycket intressanta saker här och tänker på ett spännande sätt och lägger upp träningen väldigt mycket på vad han själv tror på och har testat sig fram till saker som har fungerat otroligt bra de senaste åren. Så att vi kommer in en del på det här i intervjun. Så här kommer mycket bra tips, inte bara för ultralöpning utan för all löpning.
Varsågoda, Tobbe Gyllebring.
On your marks, get set!
Ja, men då säger vi varmt välkommen till Tobbe Gyllebring. Hur är läget, Tobbe?
Läget är fantastiskt fint. Det är spänt och snart är det på riktigt. Fantastiskt kul att vara här.
Ja, blir du extra nervös när du ser Erik sitta på ett hotellrum i Taipei och vänta på dig?
Jag blir typ lite avundsjuk. Och sen så är det så, han kommer ju att bott in sig i vårat rum nu då. Eller har han fått det rummet eller har han ett annat rum? Jag vet inte. Han kan redan Taipei. Jag är avundsjuk. Så får vi säga.
Jag har inte fått rummet än. Jag är på ett helt annat hotell faktiskt. Men lite av Taipei kan jag. Bland annat banan har jag varit ute och promenerat på. Så det var spännande.
Den såg ut som en jäkla helt öppen racerbana liksom. Det kommer gå fort.
Ja, det kommer gå otroligt fort. Och långt kommer det bli.
Ja, vad härligt att höra. Långt har ju Tobbe Gyllebring sprungit tidigare. Du har ju svensk rekord både på 24 timmars och backyard ultra heter det, höll jag på att säga. Och backyard, du har ju varit med i många andra poddar och snackat om det här och din bakgrund som löpare och sådär. Så flera av våra lyssnare vet säkert vem du är och sådär. Men lite snabbt, hur kom du egentligen in på löpning, Tobbe?
Alltså löpning för mig, det är ju en sån där, jag sprang min första mil när jag var 27 och det var helt på grund av grupptryck. Så jag hade ett jobb där som pröjsade startplatserna till midnattsloppet. Alla mina kollegor sa, ja det ska vi göra, och jag sa aldrig i mitt liv, jag har dåliga knän, jag har ingen kondis, sånt där dör man av. Och ja, men som den högst friständiga och liksom självsäkra människa är, så när jag insåg att alla andra var ute och sprang på lunchen utan mig, så signade jag också upp. Och det är det värsta jag gjort i mitt liv. Jag sprang klart runt 50 minuter ungefär, och sen var jag konvalescent i flera dagar. Jag hade så fruktansvärt ont i knäna. Det var liksom, jag lovade mig själv att aldrig någonsin göra det här igen. Så samma sak hände året efter. Och sen så, tack vare att jag då också lyckades förbättra tiden något, så hade jag en glad kollega, Andreas, som han sa, ja, men du vet, nu persade du ju. Du vet väl att de betalar platser till Göteborgsvarvet också? Då får man åka det här fina, roliga tåget. Ja, men det här parttåget som ni har kört grupper med flera gånger. Så då hamnade jag i Göteborg och mådde dåligt på Avenyn, kan man väl säga. Och sen efter det så, jag vet inte, då väcktes något slags maratondröm ändå. Men jag hade fortfarande jätteproblem med knän och allt sånt där. Så att nästan all min träning var långa promenader och liksom försök att fixa det där. Och sen så blev det liksom, köpa stora fina skor och studsa runt maran och sådär. Och sen så tyckte jag väl att jag skulle vara klar. Så, men det är ju så här, det är något extremt manligt med maraton. Det är en snubbe som springer, dör och alla män bara, det där, det ska vi göra. Ja, men det är ungefär som att äta rutten fisk och giftiga fiskar liksom. Det måste vara en manlig grej, det är bara vi som är dumma nog. Men jag trodde jag var klar, bytte jobb, och sen så hade jag en kollega som vi pluggade tillsammans, Mattias, som är extremt duktig, orienterare på långa distanser, multisportare, ett riktigt så här konditionsfenomen. Och när vi pluggade, då var jag så, jag var och är fortfarande en så här väldigt, väldigt typisk datanörd. Alla fördomar folk har om folk som sysslar för mycket med datorer och har växt upp någon gång 80-90-talet, de stämmer på mig. Så, jag jobbar med programmering, jag är precis så geeky som folk skulle kunna anta. Och vi pluggade data tillsammans, han bara så här, va, har du börjat springa? Jag bara, jag har sprungit maraton. Och han säger, det var gulligt. Det är precis det man vill höra. Man tycker att nu har jag gjort liksom the pinnacle of human endurance liksom. Det här är... och han pekade på ett 100-milslopp. Och resten är väl på något konstigt sätt lite historia.
Det måste man ju verkligen säga. Har du blivit den här Mattias nu när du pratar med andra som precis har börjat springa och kanske sprungit ett maraton?
Nej, alltså jag tycker det är så. I och med att löpning alltid har varit så svårt för mig. Och jag har liksom alltid bara... Jag fastnade i ultra för vad det gav mig liksom internt. Vad det gav mitt huvud. Hur jag mådde av det. Liksom. Det var resan till ett väldigt, väldigt mycket bättre... mående och en mycket större frihet. Så jag är bara fantastiskt glad. Det är väldigt många som har så här, jag kan inte springa med dig, Tobbe. Men jag springer skitlångsamt. Jag kan springa precis hur långsamt som helst. Tro mig. Jag tycker det är jättefantastiskt med folk som kämpar mot sin första femma eller bara vill liksom ut ett par gånger i veckan. Och jag tycker att egentligen så är det ju så att man är ju lite dum i huvudet om man springer mer än 2 mil. 2 mil är bedrövligt långt. Allting är över det, förstår jag inte varför vi sysslar med. Förutom att det är rätt kul. Lite äventyr.
Känner du igen det på något sätt i varför du fastnar för ultra, Erik?
Nej, men vi kanske har haft lite olika resor där, tror jag. Jag och Tobbe. Men jag har ju hört den här historien förut. Och det är ju väldigt, väldigt fascinerande hur man med de här knäna nu kan springa exakt hur långt som helst, känns det som. Hur funkar det med knäna nu för tiden? Har det blivit något bättre, Tobbe? Eller är det liksom samma problem du kämpar med?
Ja, men när något går åt helvete så är det är ju knäna som är min svagaste punkt. Det var ju de som tog mig på EM nu senast också. Att det var för många snäva kurvor till slut så gav de ju upp liksom. Men för det mesta så har vi lärt oss att göra saker tillsammans, jag och min kropp. Så det får ske lite på olika delars villkor. Så att, nej, just nu kan jag säga att jag har inte haft några större problem med mina knän på ganska många år. Förutom då att när det verkligen skiter sig så är det de som går först. Det är det svagaste länken, absolut.
Du har ju nu som sagt då svensk rekord både på 24 timmar som du då tog av Erik i våras, 272 kilometer, och på Backyard Ultra då som du slog här Johan Stenes rekord på VM för snart en månad sedan. 69 varv, eller drygt 46 mil va? På 69 timmar då. Vilket rekord är du mest nöjd med, eller vilket resultat, och vilket är objektivt bäst?
Det objektivt bästa resultatet är också det resultat som jag absolut håller högst, och det är 24 timmars resultatet. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre än backyard-resultatet. Backyard-resultatet är förmätet att säga, men det är lite ett dussin resultat ska man kunna säga i sammanhanget.
Okej, kan du utveckla det först och sen kan Erik få berätta då hur lätt han skulle springa 70 timmar då på backyard till exempel.
Ja, nej, men jag skulle säga att det finns nog fler människor som kan springa 69 eller 72 timmar på en backyard än det finns människor som kan springa kanske 240 kilometer på 24 timmar. Om man kollar rent på svårigheten i och liksom, vad behöver du i grunden för att göra det här? Sen så 69 timmars resultatet är ju också att jag gör det sista varvet jättestabilt och fint, jag är pigg i huvudet. Jag har så enormt mycket kvar. Alla som var där på SM vet att jag hade inte enormt mycket kvar på slutet. Där fick jag ut det som fanns att få ut. Det är liksom, det är alla de här aspekterna. Att backyarden den är så mycket enklare på många sätt, även uppe när man börjar närma sig 3 dygn, än vad ett riktigt, riktigt hårt och fint 24 timmar sen.
Håller du med, Erik?
Ja, jag följde det här loppet, det här backyardloppet under flera dagar faktiskt. Jag kollade till de här livesändningarna då och då och resultaten såklart. Och det såg otroligt stabilt ut hela vägen. Sen så fick jag några rapporter om att du hade stukat foten. Så då var det ju lite oroligt. Men om vi tar ett scenario där du inte hade gjort illa foten och du inte hade haft ett VM några veckor efter att sikta emot, hur långt tror du att du hade kunnat springa?
Jag var där, man måste lite så här. Har man tagit en guldbiljett, har man liksom tagit chansen från någon annan att åka dit, så måste man ju någonstans i själ och hjärta tro att man har möjligheten att vara kvar till slutet. Och hade jag inte haft VM, då hade jag ju gått för det. Och som det kändes när jag slutade, så absolut skulle jag kunna ha varit med där minst topp 5. Det känner jag liksom att det skulle inte ha varit något större problem. Allting fungerade så fantastiskt fint. Sen så är det så. Loopen är rund, man vet aldrig vad som händer.
Och för de som inte då följde loppet, så topp 5 skulle innebära 100 varv, alltså över 100 timmar. För de var väl, jag tror de var 8 kvar när de passerade 100 timmar där. Och sen så slutade det väl till slut på 108 timmar. Så att det hade ju varit oerhört spännande att följa. Men vad tror du, Tobbe? Kommer det bli något nytt försök någon gång på att vara ute så länge?
Nu satte mig skent på potten här. Nej, som jag kände när jag var färdig med Biggs. Jag har ju sprungit Biggs 2 gånger. Jag sprang 2019 och då bröt jag och sa, jag är inte färdig, jag måste komma tillbaks. Ganska direkt när jag bröt i år så var det, ja, jag vet att jag har långt kvar. Jag vet att det finns väldigt mycket mer väg i de här benen. Det finns mycket mer jag kan göra här. Men det jag var på Biggs för, det här utforskandet, hur långt kan jag springa, vem blir jag när saker blir konstigt, där känner jag faktiskt på många sätt att jag lite har nått vägs ände i den disciplinen. Jag vill inte vinna det man vinner på Biggs. Det är ganska oviktigt för mig att vinna läsgunst. Det är inte speciellt lockande för mig att åka till Barkley. Så som det ser ut just nu så kommer jag nog faktiskt att fästa blicken mot andra äventyr, mot andra mål en stund. Jag säger inte att jag är färdig med backyard, men jag kommer nog inte att försöka komma till Biggs nästa gång.
Vad är det då istället du kommer satsa och fästa blicken på?
Det finns ju, dels har jag läst andra lopp så, och det finns ju andra så här luffarlopp. Det finns andra väldigt långa äventyr att göra naturligtvis, men sen så finns det ju fortfarande, jag har fortfarande saker att göra på 24 timmars. Jag är inte klar där på långa vägar. Sen så finns det en distans som jag tror borde passa mig mycket bättre än 24 timmar, och det har jag sagt sen jag sprang mitt första 24 timmars, att 24 timmars är egentligen inte min distans, det är för snabbt. Men det finns ju 48 timmar. Och där har vi ju ett, ja, vi har ett svenskt rekord där som jag tycker ska ligga ganska pyrt till den dagen någon av våra nuvarande 24 timmars generation ger sig på det.
Mm. Spännande. Jag tänkte, jag måste ändå fråga lite mer om det här Backyard Ultra-grejen. Liksom. Och om det är några av våra lyssnare som inte vet vad Backyard Ultra är fortfarande, så är det alltså att man springer 6,7 kilometer ungefär, eller 4,1 miles någonting, varje timme, och så får man hålla på i 20 minuter eller 59 minuter och 50 sekunder typ, och sen så går man nästa varv, typ så. Vad är tjusningen?
Alltså tjusningen med backyard är ju, det finns ju många saker beroende på vilken nivå man springer i backyard, men en sak är att det är fantastiskt socialt och trevligt. Vi är ju alla på startlinjen varje timme igen. Jag tycker att det är en fantastisk intro till liksom ultralöpning. Alla kan hitta sin gräns. Så den här delen av mig som verkligen brinner för att folk ska söka sin gräns och upptäcka att det finns någonting oändligt inombords, någonting som är större än vad man själv trodde. På så sätt är ju backyard någonting helt fantastiskt. För mig var det vägen tillbaka till ultra efter ett uppehåll och en svår period. Och det är ju, backyard community har ju gett mig väldigt mycket som sammanhang. Sen så är det ju så att jag brukar säga att, ja, men backyard ultra, det är ju, det är som en mix mellan rysk roulette och The Hunger Games. För att det blir liksom varje timme en ny chans för att något ska gå åt helvete. Det är liksom, vågar du trycka på avtryckaren och ge dig ut igen och se vad som går fel den här gången. Och samtidigt så har du den här väldigt tragiska aspekten av att fältet hela tiden tunnas ut. Och det är så här, man väntar bara på att kanonen ska, vem var det som gick nu liksom? Och vad tog dem? Så du har alla de här aspekterna. Det är ju någonting extremt fascinerande också när man börjar närma sig 2 dygn och börjar vara upp och nosa mot 3 dygn, att en mänsklig kropp kan göra det här. 6706 meter, 4 1/6 mile, liksom 100 miles per dygn. Det är en okej 100 miles tid. Men tänk att vi kan klara det så himla länge. Och vem blir man där ute? Och liksom, vad händer? Det är ett fantastiskt äventyr. Man kan lära sig så extremt mycket om sig själv med att springa backyard, oavsett vilken fysisk kapacitet man är på och hur stökigt det är i ens huvud. Det är så få andra sporter där du kan se enormt vältränade, duktiga atleter en kall natt i Trosa, sitta i en stol i en filt, någon blåser i en visselpipa. Och de bara skriker, jag vill inte, ni kan inte tvinga mig. Och så går starten och kvar sitter någon och är både jävligt nöjd med att inte behöva springa mer och ganska besviken över att det inte blev längre. Det är ett skådespel.
Vinnaren i det här loppet, i Big Dogs här, Harvey Lewis, han sprang 108 varv. Det är väl ganska exakt då 4,5 dygn som de håller på, eller han höll på. Var tror du egentligen går gränsen för hur länge man kan hålla på och när blir det typ farligt? Kan det bli farligt?
Oj, ja, vi kan börja med, kan det bli farligt? Allting kan bli farligt, klart det är så. Alltså du kan alltid snubbla och bryta foten och sådär. Jag skulle säga att backyard är den absolut säkraste formen av ultra du kan syssla med, trots allt. Just för att du kan aldrig vara längre än ja, vadå, 3,8 kilometer hemifrån ungefär. Du kan inte vara, du får inte vara längre bort än så. Det går liksom inte, eller ja, 3,5. Börjar du bli dålig, liksom, börjar du få ont, så kommer du inte in. Får du problem med magen, så, ja, men det är slut. Alltså det är skoningslöst och barmhärtigt. Så att, nej, så farligt tror jag inte det blir. Folk som är inne och vevar om sömnbrist, nej, det kommer inte bli farligt på det sättet heller. För att du somnar, liksom, det är inga problem. Det är ganska lätt att sova tredje natten, tro mig. Så att, nej, jag tycker att ska man göra någonting säkert, då ska man syssla med backyard. Sen är frågan, hur långt kommer vi att kunna springa på backyard? Det är också en intressant frågeställning. Jag har länge sagt att jag tror att vi kommer att se 144 timmar. Så, 6 dygn. Men när vi väl har sprungit 6 dagars, då är det ju bara en dålig 6 dagars strategi istället. Och det är väl också kanske lite varför jag blickar mot andra saker. För jag har också väldigt publikt sagt att jag har inte tid med 6 dagars. Det tar för mycket tid. Jag kan liksom inte vara borta från jobb och allting annat så länge. Och när det då börjar bli 4,5, 5, ja, snart 6 dygn, då kan jag liksom inte motivera det rent ur tidsperspektivet längre.
Om vi hoppar in här i dag 2, dag 3 någonstans i en backyard, Tobbe. Ta oss igenom ett typiskt depåstopp för dig. Hur mycket tid brukar du ha och hur gör du för att effektivisera allting så bra som möjligt?
Det blir lite olika beroende på om det är Biggs man springer eller om det är en vanlig backyard. Anledningen till det är att Biggs har 2 varv. Det här är också lite speciellt. Att man har en dagloop som är en ganska trailig historia och sen så har man en nattloop som är väldigt mycket snabbare. Det är en out and back på asfalt. Så de är lite olika snabba. Men om vi tar hur ser ett typvarv ut? Då springer jag väl varvet någonstans runt 47 minuter plus minus några minuter. Direkt när jag kommer in i depå så kastar jag 2 gels och stoppar 2 nya gels i fickorna. Så, jag springer ju i praktiken bara på gels. Det är det jag tar med mig in och ut på varvet. Jag tar några klunkar sportdryck, lutar mig tillbaka i stolen, slänger något över huvudet och sover ett par minuter. Och sen så antingen supporten eller någonting annat, se till att man ramlar ur stolen med 2 minuter kvar ungefär. Då ser man till så att man har med sig allting man behöver. Pannlampa, keps, vatten, så. Ska man dricka någonting mer? Man fixar det. Och sen så släntrar man iväg till varvet. Och sen så levererar man ett likadant varv som man har gjort i 1,5 dygn redan. Det är bara att göra samma sak en gång till. Och hoppas att jag inte har sönder något.
Hur är den känslan där att bli väckt efter 2-3 minuter?
När man verkligen faller i djupsömn, eller så här, man kommer ner, då är det lite så här, vart är jag? Löpning, okej, okay, nu, vad är det som pågår? Ibland så kommer man inte riktigt ner i sömn, men man kommer ändå ner i någon så här lite djupare vila, och då, man märker det på att man tycker att man har varit vaken. Så här, man bara, nej, men jag har hört allting som har hänt runt omkring, men tiden har gått alldeles för fort, eller det är så här, det saknas fragment. Så det kan vara lite disorienterande, men man kommer väldigt snabbt in och ur det, och man blir väldigt bra. Jag brukar ju börja försöka sova efter en 8-12 timmar ungefär. De första timmarna då är man lite upp i varv, man ska svänga in i rutinerna, man ska påminna sig själv om vad 17 är man håller på med, och dessutom så springer man och chattrar med alla hela tiden, så att man är lite upp i varv så. Men efter det så försöker jag ha den här rutinen. Och det är också lite skillnad. Om man siktar på 1-1,5 dygn, då behöver man inte vara så himla noga med att komma in i det på snabbt, komma av fötterna och liksom försöka sova. Då kan man göra lite vad man vill. Men om man har siktet över 2 dygn, då gäller det att börja bli disciplinerad tidigt.
Rent hypotetiskt då, väldigt hypotetiskt, om jag skulle springa en backyard, vad skulle vara mest utmanande för mig, tror du? Är det distansen, alltså med skadekänningar, eller att man blir sliten? Är det sömnbristen, är det motivationen, psyket, eller den här planeringen då med energiintag och bra depåstopp?
Ja, men alla får ju brist på något, så att säga. Det är ju en tävling i att undvika brist. Sen är frågan, är det motivationen som brister först? Är det demonerna som tar över en? Är det att man har slarvat med energin? Så, jag vet ju att du är ju en snabbare, om en lite mer skadebenägen löpare än vad jag är. Så du har inga problem med kapaciteten. Det vet vi ju. Vi kan ju säga så här, objektivt sett, Johan Forsstedt är en bättre löpare än Torbjörn Yllebring. Det är inget konstigt i det. Sen så ska du ju liksom hålla dig i ett mönster där du ska gå och springa. Kommer du att klara och inte springa i ditt sköna tempo? För det går ju så himla lätt. Jag tror ju att du kommer att falla på dålig pacing. Du kommer att springa alldeles för fort i början. Och sen så kommer du någonstans efter ett halvt dygn börja ifrågasätta, vad i hela fridens namn är det jag håller på med? skulle det inte vara mycket rimligare att komma hem och krama mina barn? Och sen så blir det natt i 15 timmar ungefär, du har nått 100 kilometer, du bara, gud, har jag inte hållit på skit länge för att göra så här lite, och klockan är midnatt, borde jag inte gå och lägga mig istället? Och där någonstans tror jag att det kan börja bli lite kritiskt. Så att jag tror nog att det är monotonin kommer nog att ta dig, min vän. Jag tror att du vill ha alldeles för roligt när du springer.
Spännande. Nu har vi fått en så målande beskrivning av hur det kommer vara, så jag kommer slippa prova då. Men om du skulle vara tvungen att betta på antalet varv jag skulle klara av, vad skulle du betta på? Och du får också betta, Erik.
Oj, vad du skulle klara av eller vart du kommer att bryta?
Ja, men det är väl samma svar, tänker jag.
Ja, men jag tror att du har kapaciteten att gå väldigt långt, men jag tror att du skulle nog du skulle få för dig att sätta ett mål, och då kommer du välja någon av de här typiska brytvarven, antingen 15 eller 24. Och det du har sagt innan, det är det kommer att bli.
Okej. Okay. Du då, vad tror du, Erik?
Ja, men jag tänkte faktiskt på 30 innan, så att jag får fastlå vid det. Men då har vi ju bettat på det här, jag och Tobbe, så nu måste det komma till start.
Ja, vi får se, kan väl säga. Men när du sa där då att man kanske börjar tänka att är det inte rimligare att gå hem och krama sina barn eller sådär? Hur är det egentligen? Är inte det rimligare? Alltså, är det inte lite konstigt att springa backyard? Eller vad tänker du, Tobbe?
Nej, det är ju skitkonstigt att springa backyard. Det är ingen vettig människa som gör det. Men är det vettigare att åka hem och krama sina barn? Eller liksom krama sin fru? Eller bara så, göra någonting rimligt? Det skulle du ha tänkt på innan du startade. Det är lite så jag brukar tänka, att men vänta nu, om jag har lagt all den här tiden för att träna för en backyard, och så har jag signat upp, och så sa jag det så här, det här kommer ta hela helgen och förmodligen lite moms och andra påslag. Då är det ju vettigast att göra, det är ju att stanna kvar där ute så länge du kan för att hitta det där du sökte efter. Du är ju där för att se vart gränsen går, och att då liksom kasta bort den möjligheten, det är ju så hysteriskt egoistiskt. Du har tagit det där privilegiet, du har tagit den här tiden, det är så här, du har tagit tid från någonting annat för att kunna träna för det. Du har liksom gått in för det här, du är där, nu gör du det här, och sen så börjar du bara, men det är lite tråkigt, jag ska nog åka hem. Du kastar ju bort hela den investeringen, du kastar ju bort hela det privilegiet för att du är lite svag i stunden. Herregud, det går ju inte, du får ju springa klart. Så, där brukar jag vara. Så nej, det är inte vettigare. Det känns vettigare, för att hjärnan kommer alltid att försöka övertyga dig om att det är helt orimligt det du håller på med. Men det visste du innan.
Jättebra. En annan sak som jag tänker på med backyard är att det borde rimligtvis kunna kräva en del återhämtning. Både för att man springer väldigt långt, men också för att man är vaken länge och äter annorlunda och sådär. Vi kan ju väva ihop det med nästa fråga, för nu väntar ju VM på 24 timmars om precis en vecka när vi spelar in den här intervjun, och det har gått, tror jag, precis en månad sedan du gick av Biggs där. Hur har du laddat om? Liksom, hur länge är man seg? Vad är det för tid man måste tänka att det tar att komma tillbaka från en sån här tävling? Det beror ju såklart på hur långt man springer, men...
Ja, nej, men jag brukar säga att jag har aldrig sprungit en backyard där jag inte fråntaget skada och sjukdom inte var uppe och liksom joggade lätt onsdag lunch. Så att nu tog det några dagar mer den här gången, just för att jag kom hem och var hysteriskt förkyld och jag hade den här vristen som inte var i speciellt bra skick. Men man kommer ganska snabbt tillbaks till att börja kunna, inte träna, men i alla fall motionera och röra på sig. Mycket, mycket snabbare än efter en duglig 24 timmars eller till och med en duglig 100 miler, där man liksom har sprungit kontinuerligt istället. Jag brukar säga att efter en backyard så saknar man toppfart ungefär en månad. Och det var ungefär det jag, så här, det jag planerat för också. Att, jag hade tänkt att egentligen att det skulle finnas en vecka till mellan Biggs och VM. Men 4 veckor ska räcka för att börja komma tillbaka till toppfart. Så att jag hade i praktiken en vecka med löpvila och mancold. Och sen så började jag rulla löpning igen. Och då har jag gått rakt in i, för mig, lite snabbare tempo. Så jag har legat nära tävlingsfart på 24 timmars. Och successivt trappat upp volymen. Haft någon extra vilodag varje vecka. Ja, förra veckan så träffade jag i praktiken den volym jag ville ha. Så den här veckan, i måndags, i helgen så träffade jag baseline på alla återhämtningsvärden och allting. Så i måndags så började jag komma tillbaka till mitt vanliga träningsprogram. Så då var det ju liksom, ja, men springa, styrketräna, ganska mycket som vanligt.
Och om man skulle gå in då lite på hur ditt vanliga upplägg är då, Tobbe, det har vi också hört om i andra poddar. Du kanske ändrat dig lite, men hur ser en vanlig vecka ut för ja, med Sveriges bästa 24-timmars löpare får man väl säga då, i alla fall den som har gjort längst på pappret än så länge.
Ja, så, jag gillar det. Längst på pappret, vi kan säga det. Jag är den 24, svenska 24-timmars löparen som har det bästa resultatet i alla fall. Nej, men en smör- och brödvecka för mig, den är ju... Jag springer 6 dagar i veckan ungefär. De som har min Strava... Manne Forsberg kallade mig den tråkigaste människan på Strava. För att jag springer ju söder runt ungefär. Det är ungefär 12 kilometer. Min nuvarande loop är 13 för de håller på att bygga om lite. Så jag har fått lägga om den lite.
Men, du får lägga in lite skierg då, så kommer han tycka att du är jättehärlig och kul.
Precis, då kommer jag få vara med igen. Nej, men så. Så att jag springer mitt vanliga varv. Ofta gör jag ju det på kvällstid. Så jag kommer hem från jobbet, käkar middag. Låter maten sjunka undan och sen klockan 9 ungefär så... ger jag mig ut och joggar söder runt mot varv. Så, söder runt varvet, den riktningen är den snabba riktningen, så jag tar den långsamma riktningen åt andra hållet. Så, och det är typ, det är stommen i allting jag gör, är det. Och sen så på helgen så brukar det väl bli något lite längre pass. Det kanske blir någon halvmara eller någonting. Jag brukar säga att jag springer ett pass som är längre än 25 kilometer ungefär en gång i månaden. Och under säsong så är det helt enkelt ofta att jag springer någon tävling så här, som långpass med nummerlapp, att man slänger in en mara eller någon 50 miler eller någonting lite så där, som det får bli månadens långpass, och sen så fortsätter jag bara mata de här veckorna. Och sen ovanpå det då så har jag ju de senaste åren kastat in att ungefär varannan dag så jag kör en över undersplit, och jag styrketränar väl en 5-6 dagar i veckan också. Så att det rullar lite varannan dag ben liksom, och varannan dag så, som någon glatt frågade, men Tobbe, bänkpress, det har väl inte en löpare någon större nytta av? Nej, det har man inte, men medaljerna hänger bra mycket snyggare så. det är väl liksom, och det är väldigt monotont, det ser likadant ut hela tiden. Jag är lite guldfisk, jag får inte tråkigt, det är väl kanske den största grejen med min träning, är att jag är väldigt, väldigt bra på att bara säga, ja, men jag gör det här, för då ser jag ju också, det är inte en bugg, det är liksom, det är lite en feature, för det gör ju också att den är lätt att följa upp på, lätt att se liksom, vart ligger tempot i rätt ansträngningsnivå, liksom, vilken volym samlar jag, vad händer om jag skruvar på något? Så fort jag börjar skruva på något, så är, i och med att baselinen hela tiden är densamma, så ser jag ju också, ja, men vad händer med den ungefär? Det går att korrelera mot sånt. Så att, väldigt enkla rena veckor. Jag stämplar väl ut en 48-50 stycken sådana per år.
Ja, och en sån här vanlig vecka då, när du inte har ett längre lopp, blir runt 8-9 mil då, och sen höjs snittet av att du ibland kör något äventyr.
Ja, precis. Så att man kan säga, i snitt på året så är det 8-10 mil. Jag brukar säga att jag ligger i träning när jag får in i snitt 8 mil i veckan. Och sen så blir det ju liksom att årsvolymen, den tickar upp just på att, ja, men springer man en backyard och får ihop 16, 20, 30, kanske 40 mil, då får man ju upp väldigt mycket volym där, eller 24 timmar som också ger väldigt mycket kilometer liksom in på kontot, och så får man några låga veckor där liksom. Och det är också tävlingsförberedande typiskt, så brukar jag klippa styrkan beroende på hur viktigt loppet är, antingen 10 dagar innan eller bara liksom mitt i veckan, liksom loppveckan. Och sen så blir det ju veckorna efter, så är fokus alltid att så här, ja, lugnt och försiktigt komma tillbaka till rätt löpvolym, och när löpvolymen sitter, ja, då växlar jag in styrkan igen. Så det brukar ta en 3-4 veckor ungefär innan jag är tillbaka på vikterna igen efter en större grej.
Det här med vikterna då, vi har ju hört om ditt marklyftande som att det är typ nyckeln till att du är så bra. Varför blir du så bra av marklyft, och hur mycket lyfter, och hur ser de passen ut, hur många reps och set och så vidare?
Ja, nej, men marklyft, det fick ju bli marklyft och en lite tillskruvad energiplan. Det fick ju bli mina bett efter den där rabdokraschen jag hade i slutet på 21. Helt enkelt med avsikten, jag måste bli hållbar. Jag måste jobba på lägre del av maxkapacitet för att det ska bli bra det här. Så, ett sista markpasset jag körde innan Biggs, då mixade jag 10 på 110 kilo med singlar på en 150 ungefär. Så totalt 10 set. Så, och jag har kört ganska mycket att bara, ja, men 10 gånger 10 på liksom en vikt som jag tar mig igenom. Tar jag mig igenom vikten, ja, men då nästa pass så petar man på den. Så att jag är fortfarande inne i någon sån här lite halv linjär progressionsmodell liksom. allting jag gör är avskalat och enkelt och det är man så här, men det där är väl inte optimalt. Nej, men det är jäkligt lätt att hålla ordning på liksom. Så att 10x10 eller 5x5 och på senare tid har det blivit ganska mycket att jag växlar mellan ja, men vanliga konventionella marklyft, rumänska marklyft och sen så naturligtvis mer och mer böj också, för den laggar ganska hårt. Jag är dålig i böjen.
Och 10x10, alltså är det flera pass också då i veckan, så du kan göra en 250 rep marklyft på en vecka eller?
Ja, jo, så kan det, det kan ju bli så att det blir typ två, tre markpass den veckan. Och då kan det kan ju börja närma sig 200 reps marklyft när det går som bäst. Och ibland så blir det lite varianter. Men jag har absolut sådana veckor. Och jag brukar ju också, jag kör dem ju ofta innan jag springer. Så att det blir ofta att ja, men dra marken och sen ut och hasa något lite så här halvlångt pass. Så på så sätt kan man väl säga att jag tror att jag har sprungit den sista timmen på 24 timmars flest gånger i Sverige. För att man blir ganska... Det går inte så himla fort när man har kört 10x10 marklyft med 2 minuter, sätt vila. Och sen ska ut och försöka springa 12, 16, 20 kilometer. Men man får njuta av turen. Och så här, just det är så här det känns.
Det härliga inverterade program ni har. Du kör 250 reps marklyft, lika många kilometer då som Erik springer. Och Erik kanske kör då... Hur många reps marklyft kör du? Du kan köra då 80-90 i veckan, Erik. Och det är vad Tobbe springer i kilometer.
Ja, men det stämmer nog ganska bra. Sen kör jag mycket, mycket lägre vikter än vad Tobbe gör. Men jag tänkte för de lyssnare som nu blir inspirerade av det här kanske marklyftsupplägget och som har funderat på att börja köra styrka lite mer, och om vi då tar den övningen som ändå brukar anses vara en lite magisk övning. Hur var det när du började köra marklyft? Vilka vikter låg det på då och hur har du liksom gjort för att göra den här förbättringen under de här åren? Har det handlat mycket om grepp och teknik eller har du blivit så mycket starkare helt enkelt? Vad har hänt?
Ja, vad har hänt? Så, jag tycker det är viktigt för att när jag började lyfta så var jag som vilken kontorsarbetande 40-åring som helst. Verkligen. Mina första marklyft, de låg kring kroppsvikt då, typ 70 kilo. Det tyckte jag var svårt och jobbigt och det blev inte många reps och hela passet var väl över på ungefär 20 minuter. Sen slog jag stirrade i taket och funderade och liksom ifrågasatte mina livsval på riktigt. Så att det var de första 3-6 månaderna, så var det liksom, det var ett eller två sådana pass i veckan och sen så blev det liksom bara, det blev ju progression pass till pass. Det är så här, newbie gains är en jäkla bra drog faktiskt, för att sen så har jag bara successivt flyttat den där gränsen framåt. Och jag marklyfter ju lite som jag ultratränar. Att håll det på ja, men 60-70% av vad du kan göra och få in volym istället. För där är man inte så himla skadebenägen. Det är därför det är först de senaste halvåret kanske i mina 2 år av styrketräning, snart 3 år kanske, som jag faktiskt har börjat gå mer mot att säga, men kör några singlar eller liksom 2 och 3 år, utan jag tränade nog marklyft i ett år innan jag började gå liksom så här, men vad kan jag göra på en femma, utan jag höll mig liksom 8, 10, 12 reps spannet. Jag har haft perioder då jag har kört 20 reppar i marklyft. Det gjorde jag ganska mycket i början, just för att hitta teknik, just för att hitta liksom, ja, men hur ska jag göra det här på en vikt som blir ganska ofarlig. Och då tar man hittar hela tiden en svag länk i kedjan och så fortsätter man jobba på den. Och visst, det är bra det här med, man kan hålla på och lalla på med grepp och sånt där. Det är naturligtvis jättebra att vara greppstark. Det måste man ju vara, speciellt om man vill tävla i styrkelyft eller man vill se tuffare ut än kompisarna. Men det är liksom inte fusk att använda remmar. Köp det så fort det börjar bli liksom, greppet håller inte. Du kan antingen säga, ja, greppet håller inte, vad bra, då kan jag inte göra mig själv mer illa genom att lyfta mer än så här. Eller så köper du remmar och fortsätter ha progression och struntar i att folk har åsikter om det. Så det är bara att bygga långsamt. Vill du bli en bättre löpare, spring mer. Vill du bli bättre på marklyft, lyft mer. Och jag tror väldigt mycket är om att få in sina första 10 000 reps. Där någonstans så kommer du börja hitta teknik också. Och från början så de flesta av oss kommer att lyfta så lätt så att det är ingen större skaderisk liksom. Det är så här, ge lite akt på hur det känns i ländryggen, och att ha pump i ländryggen, det är en jättehemsk känsla. Man blir rädd av bara det liksom. Och lära sig skilja på vad är bara att nu har musklerna fått jobba och nu håller jag på att lyfta sig under ryggen. Det så. Men ta det lätt och lugnt och bara klampa framåt. Det är bara, klarade du förra veckan, kändes det lätt, lägg på lite mer vikt. Missar du, ja, var inte rädd för att backa och fortsätta därifrån.
Nu gör du ju annan styrketräning också och du kör ju böj bland annat, berättar du ju, men just marklyfta, det har ju blivit liksom din grej nu på något sätt i löpar Sverige i alla fall. Men vad är det som gör marklyft så bra övning för löpare eller kanske framförallt för ultra eller för alla?
Alltså det är ju mer eller mindre en helkroppsövning. Och det är det så här, i och med att jag försöker förenkla allting så mycket som möjligt, så är det så här, kan jag hitta en stor övning som träffar nästan allt som är viktigt. Den träffar ben, den träffar bål, den träffar liksom, den träffar allting, plus att du får en ganska bra central stimulering. Den är ganska enkel, den är väldigt funktionell. Det är väldigt ofta i livet vi behöver lyfta saker från marken liksom. Det är jättebra när du vill flytta soffor, bära matkassar, precis vad som helst. Så, jag tycker att det är bara, den kör igenom allt. Så för mig, den fick ju bli stommen för att jag ville ha en sak jag kunde fokusera på. Och sen så, i takt med att jag utvecklas i marklyft och kanske börjat platåa, eller man når en punkt där det är så här, ja, men det funkar inte bara att göra det här 3 gånger i veckan. Vikterna börjar bli så höga så slitaget blir högt och liksom, man börjar bli så bra på det så man kan utmana. Eller man måste jobba runt små känningar eller annat, och då börjar jag lägga in variationer och andra grejer. Det är egentligen det som styr mycket, mycket mer än att marklyft inte skulle vara fantastiskt för precis allt.
Vi tänkte blicka också lite här nu fram mot stora äventyret här i Taiwan om en vecka då när vi spelar in, och det är väl bara 3 dagar då när det här sänds efter Big Dogs och sådär. Då har du fysisk och mental kraft att kunna prestera något riktigt bra i Taipei, tror du?
Mentalt är jag så enormt taggad för det här. Det känns inte som något problem alls. Det ska bara bli roligt att vara ute och snurra varv i Taipei. Jag har en enorm respekt för vädret framförallt, för det var det absolut svåra. Det var det enda som var svårt på Biggs var när det började bli 26-27 grader varmt. Då höll jag på att få värmeslag och solsting, och det var jättesvårt. Så att mentalt är jag liksom så här, bara, det här ska bli så jäkla roligt. Jag är så sjukt taggad. Fysiskt, som sagt, kroppen säger att den började landa okej i, ja, nu förra helgen. Och jag är lite svag i vikterna fortfarande, men det tror jag också, träna lite den här veckan. Nästa vecka blir ju, den här veckan då som det här sänds i, blir ju bara vila och resa och liksom komma tillbaks. Så att på sätt och vis så ska det väl bli en ganska perfekt formtopp, tänker jag. Så att jag är så. Jag har lovat att vara i bra skick till VM, och jag känner att det luftet kommer jag hålla.
Ja, det låter strålande, tycker jag, Tobbe. Jag är lite intresserad över ditt energiupplägg, och då kanske skillnaden på backyard och 24 timmars. Berätta vad du gör i respektive disciplin.
De uppläggen håller ju på att konvergera lite, men traditionellt så har jag ju sprungit 24 timmars på bara sportdryck, och då liksom, ja, men 60 gram i timmen i sportdrycken, och sen så snurra på det, och sen så har jag varvat in protein med jämna mellanrum också av diverse skäl. På backyarden har jag ju oftast kunnat lägga mycket högre energi, så att jag har haft liksom 60 gram minst med mig ut på varvet och sett till att få i mig 30, 40, kanske 50 gram i depå också. Helt enkelt, för det är mycket, mycket lättare att ta upp energin när man rör sig långsammare. Så att backyarden har liksom fått gå på mycket högre energi, för att jag har helt enkelt, magen hanterar det mycket bättre för mig. Nu försöker jag ju konvergera 24 timmars upplägget också till att vara lika rent som backyard-upplägget. Så jag kommer ju, i Taipei kommer jag ju springa, det är ju stommen också. Det är 2 gel i timmen och sen sportdryck ovanpå det för att liksom hålla rätt nivå och hydrering och sådär. Så att de är ganska lika, och de är också, det är världens tråkigaste energiplan. Alltså jag vet inte om folk tycker att det är konstigast att jag springer 46 mil eller att jag klämmer 138 gels.
Nej, det är dött lopp, känner jag. Men du verkar ha liksom förenklat ditt, i alla fall i träningsliv, väldigt mycket med att göra samma saker och göra samma upplägg. Är det liksom någonting som präglar dig även vid sidan om löpningen?
Nej, alltså det skulle jag inte säga, utan det är väl, jag är bra på rutiner i den delen av mitt liv. Jag är bra på att försöka skala ner och förenkla. Så, variationen och så här. Jag har ett arbete där det väldigt, väldigt mycket handlar om att hantera vad händer just nu. Liksom. Det ska vara snabba puckar, det ska vara snabba beslut, det ska liksom göras saker och det ska innoveras. Och då är det ganska skönt att veta att det är så här, ja, men i den här delen av livet, där kan jag bara, jag kan ruta in det och bara exekvera på planen. Och allting handlar om att överlappet ligger i att båda miljöerna handlar om att skapa en långsiktigt hållbar miljö och liksom jobba efter något slags, ja, men sustainable pace. Det är liksom, det är slutmålet. Det är där mina två liv möts. Det är där cirklarna går ihop. Men jag är absolut inte lika inrutad i resten av livet. Jag är snarare sån att jag kan vara sån som råkar på att glömma bort att jag har en flight till en konferens på fredag, så jag kommer hem torsdag kväll har fått en incheckning påminnelse på sms och bara, oj då, jag ska vara i Polen imorgon, kanske är det dags att packa då. så att nej, det är två ganska skilda liv faktiskt.
Ja, men det skulle kunna vara att du hade 5 par svarta byxor som du alternerar mellan, likadana, 10 par vita strumpor, 5 t-shirts, ät samma frukost. Det är inte så.
Samma frukost, jo, så är det ju. Alltså, samma frukost, absolut. Den rutinen sitter. Och jag är också en sån här människa. Jag har inga problem att käka hamburgare 7 dagar i veckan. 3 gånger om dagen. Det är lite sådana här saker. Det behöver inte vara... Jag uppskattar god mat. Det är verkligen inte så. Jag uppskattar variation. Men om det inte är så att det finns ett sammanhang runt omkring det, så är jag också ganska fin med att bara liksom... Ja, men den här grejen behöver inte variera. Då kan den få vara samma. Och det är ju... Just nu så äger jag ju bara... Så här, jag äger eller använder bara strumpor som går att springa i. Det är liksom, det är ingen vits att skilja på vardag och löpdag. Utan det är bara så här... Nej, men jag har de här strumporna. Det är bara ner i lådan, plocka ett par. Springer dem liksom. Och vad det gäller träningsutrustning och shorts och sånt där, så... Jag lyckas liksom aldrig få en speciellt spännande Instagram. För alla tror bara att det är samma dag hela tiden. För det är liksom... Det är ungefär samma shorts, det är samma jacka, det är 2 olika tröjor som snurrar liksom, och så är det bara, liksom, det ser likadant ut jämt.
Då har jag 2 följdfrågor där, Tobbe. Det första är om den här standardfrukosten är samma som du körde på tävlingsdagen i Verona på EM. Och fråga nummer 2 är om du alltid går runt i tåstrumpor.
Det är inte samma frukost som i Verona. Min standardfrukost är stoppa... 4 deciliter vatten eller mjölk i en shaker, släng på proteinpulver, släng på lite energi, släng på kreatin, skaka, drick. Så, då var det löst. Då behöver man inte hålla på och tjafsa med frukost mer. Och går jag alltid runt i tåstrumpor? Svaret är ja.
Det är otroligt. Till sist då, en vecka kvar till VM då, starten där. Vad ser ni framför er? Kommer ni båda... kunna tävla väldigt högt? Kommer ni någon av er kunna hota svenska rekordet och så vidare? Det beror ju på vädret kanske lite, men vad tänker ni?
Jag räknar ju med att Erik har bra häng på det svenska rekordet. Absolut. Jag letar efter en betting-site där jag kan få sätta lite pengar på honom så jag kan bli rik på den här resan. Men än så länge har jag inte hittat någon. Tips mottages tacksamt. Själv så... Jag har ju en plan som säger att om vädret faller på rätt håll, om allting stämmer, stjärnorna står på rad och sådär, så går jag ju för att liksom göra det lite svårare att ta rekordet ifrån mig. Sen så vet vi att det kommer att vara varmt, det kommer att vara svårt. Jag tror att många kommer att springa mot placering och det är det som jag har jobbat väldigt mycket med. Min support med också är så här att ja, men vi kommer att få kolla på vad säger maskinen, vad säger liksom, vad säger pulsen, vad säger energin, vad säger känslan. Och så får vi ta det resultat vi får. Det kan bli så att jag till och med får springa loppet lite baklänges. Att liksom, ta det långsamt de varma timmarna för att försöka komma ikapp på slutet. Jag ska göra så gott jag kan. Jag säger inte att det är omöjligt, men jag säger inte att det är sannolikt heller. Men Erik har jag höga förhoppningar om.
Ja, det låter bra tycker jag. Jag har höga förhoppningar på alla svenska herrarna. Jag tror att... vi alla 3 kan springa över det svenska rekordet och jag hoppas någon av oss gör det. Jag tror Tobbe faktiskt också känner så att jag tror att det kan bli spännande, men det är ju mycket som kan hända. Alltså det har jag verkligen märkt i de här 24-timmarsloppen, så man kan inte ta någonting för givet. Man är orolig för saker inför loppen och sen så brukar det ändå dyka upp någonting annat sen som gör det svårt. Så att mycket kan hända och motståndet är ju, ja, det är ju extremt tufft. Det är tuffare än det någonsin har varit liksom. Så även om man springer för placering så handlar det mycket om vad de andra gör också. Men för min del så är det väl framförallt placering jag tänker på. Jag ska försöka hålla i ett stabilt lopp så länge jag kan. Och ja, förhoppningen är väl att få vara med och tävla på slutet. Det skulle jag tycka var riktigt kul. Så jag hoppas jag är med där de sista timmarna.
Ja, men helt igen. Vi har ett fantastiskt, fantastiskt lag. Och verkligen, Emir har också en enorm kapacitet. Så det är verkligen en ära att få vara med. Få del av ett sånt här lag och jag tror ingen skulle vara gladare än jag om någon tar och nyper rekordet. Jag ser fram emot det. Jag vill vara precis som du, Erik. Jag vill vara den första att gratulera. Det är liksom, det är mitt egentliga mål. Det är bara, kan få vara först och säga grattis så är jag nöjd.
Väldigt fin avslutning tycker jag på den här intervjun. Jag tackar dig, Tobbe, och önskar dig lycka till då i Taipei om en vecka. Dig också, Erik, men det kommer jag väl säga en gång till i den här podcasten, tror jag. Tack så jättemycket.
Stort tack!
Ja, det där var alltså Tobbe Gyllebring, en härlig löpare och människa, och gör saker som du sa innan här på sitt sätt som han har upptäckt funkar för honom. Och en grej som jag reflekterade över när vi pratade med honom och även efteråt var ju det här att han gör saker enkelt för sig. Alltså han snöar inte in på jättemycket detaljer, känns det som, utan han gör det han gör väldigt, väldigt bra på något sätt. Att han har en speciell energiplan för sina lopp och inte kanske nördar ner sig mer än så, att han äter otroligt många gels. Han har sitt sätt att träna på löpmässigt, det som funkar för honom, och då håller han sig till det. Och sen så kör han då styrketräning och då fokuserar han på några få bra övningar som han gör väldigt bra. Så att han gör liksom enkel träning, men han gör det han gör väldigt, väldigt noga, känns det som. Och väldigt bra. Ibland kan det bli det här att man kanske lyssnar på maratonlabbet, man hör att näsandning ska göra att man kan bli då eventuellt 0,6% bättre. Och man hör att den här typen av sko ska ge det här, eller de här 7 olika styrkeövningarna ska ge lite och så vidare. Det finns ju mycket saker man kan nöra ner sig kring, men det känns som att de som blir riktigt bra, alltså på den yttersta nivån, då kanske man behöver tänka på varenda liten procent. Men om man är liksom lite under, och då kanske det är taskigt att säga att Tobbe är lite under den yttersta nivån, men då kanske det är att man ska göra de här viktiga sakerna, typ sova, äta tillräckligt och träna bra och hårt på ett sätt som passar en själv. Att man gör det väldigt, väldigt noggrant, så behöver man inte så fundera på så mycket annat. Förstod du vad jag menar, Erik?
Ja, men absolut. Jag tror det är ett ganska hållbart sätt att göra det också. Att om man fokuserar där på vissa saker och går all in för det och får in det som rutin, så blir det lättare att göra än om man bollar runt väldigt, väldigt mycket. Och sen så är det ju alltid bra att specialisera sig. Det hör man väl i alla möjliga sammanhang, från så här, yrkesliv till, vi har ju spelat fotboll båda två, och är man till exempel extremt vänsterfotad så är det ju väldigt bra att bara fortsätta nöta på det och liksom bli expert på det. Och här har ju Tobbe, till exempel med styrketräningen som vi får höra med här, siktat in sig på marklyft och startat då på låga vikter. Det tyckte jag var intressant att höra. Och sen, nu är ju han riktigt stark och riktigt bra i marklyft. Och sen att se vad det gör för hans löpning nu och vilka resultatförbättringar det har lett till. Jag tycker det är fantastiskt att höra. Och jag hörde också i en annan podd, jag tror det var Prestera Mera, att han har lagt på sig flera kilo nu gentemot tidigare, mer den här styrketräningen. Men han springer ju ändå klart längre och snabbare än vad han har gjort tidigare. Och det tycker jag är viktigt för många att höra, att det liksom har funkat på det sättet. Så men det är väldigt, väldigt kul.
Vad tänker du kring att ni tränar så himla annorlunda då? Nu har ju han sitt knäproblem där som kanske gör att han inte kan springa mer, och han har sitt jobb som verkar ta lite tid också, men ändå, du sneglar ju mot de här allra bästa i världen som springer väldigt, väldigt mycket. Han kör sitt race.
Ja, jag tycker inte vi tränar så annorlunda egentligen. Det är det som är lite roliga, för många pratar om det, att vi tränar väldigt olika. Men jag kör en hel del styrketräning också, och jag har dels inspirerats av Tobbe här med marklyftandet och har ju ökat på min styrketräning också, så jag kör ju den biten med. Sen springer jag ju mycket mer, men det handlar ju också om tid och möjligheter. Vi springer ju i samma farter mycket. Jag springer också distansfart det mesta jag gör, så ingen av oss har speciellt mycket kvalitetsträning, utan vi springer lugnt och vi styrketränar på sidan, och sen så har han en större procentuell del som är styrketräning gentemot löpningen, och jag har en större procentuell del som är löpning gentemot styrketräningen. Men jag tycker att så olika tränar vi faktiskt inte. Ja, men jag tycker det är spännande just det här, skapa sitt eget upplägg och sen gå 100% in mot det som Tobbe har gjort, och göra något lite annorlunda mot vad då alla andra gör som har den här höga volymen. Då har ju Tobbe istället siktat in sig på styrketräningen här, och sen så har han klivit in och verkligen levererat helt fantastiska resultat. Jag tycker det påminner lite om en annan stor inspirationskälla för mig, och det är ju Nils van der Poel. Det här med att hitta det här upplägget, tro på det och sen så gå all in för det. Så ja, två för mig stora inspiratörer, Tobbe Gyllebring och Nils van der Poel.
Nu blir jag nog smickrad. Nils van der Poel.
Ja, det tror jag.
Eller Tobbe Gyllebring.
Båda.
Ja, men vad härligt då. Det här med backyard då, är det något som du är lite sugen på? Det lät ju som att han skulle kanske kunna springa 100 timmar om han verkligen satsade någon gång framöver och inte hade några skadeproblem. Men är du sugen på att springa 70 timmar innan han gör det, så att du får det svenska rekordet?
Nej, men
ska du fixa det?
Om jag tar det först, Tobbe är ju en av de ödmjukaste löpare jag känner, så när han säger att han tror att han varit med bland de fem sista på Biggs och sprungit över 100 timmar, då är jag helt övertygad om att så är fallet. Han hade nog varit med och slagit som vinsten faktiskt. I det här fallet är jag glad att han inte gjorde det, för då hade det nog varit tufft att vara på VM sen i fullt slag, till och med för herr Gyllebring. Men för egen del så tror jag inte backyard lockar så mycket, och att vara igång så länge som de här killarna är. Jag säger inte att jag skulle kunna göra det själv heller, men jag följde det här loppet till och från i 4 dagar, och det är helt bisarrt när de startar där lördag klockan 10 eller någonting, och sen så är det så här tisdag och tisdag kväll, och de håller fortfarande på onsdag, och ja, det är, nej, jag tror inte det är någonting för mig. Möjligtvis som någon social tillställning. Jag tror det är en fantastisk social löpningsform och bra på det sättet, men ja, det är inte den ultradistansen jag sneglar mot. Då finns det kanske andra, om man nu ska springa ännu längre lopp än 24 timmar, så finns det nog andra saker jag skulle välja.
Alltså grejen är, de senaste 3 dygnen tror jag att jag kanske har sovit lite mindre än vad jag skulle vilja göra, men kanske 6-7 timmar per natt. Ganska okej själva sömnen, men lite för lite. Jag känner mig helt yrslig utan att springa hela tiden, så jag vet inte hur de ens gör. Jag fattar inte, men jag kommer nog aldrig behöva prova.
Du ska ju prova, det kommer vi fram till här i intervjun.
Just det. Då, jag behöver bara göra 15 timmar för att Tobbe ska bli nöjd.
Ja, men du får träna lite så här mikronaps någon minut här och där. Det är kanske en bra grej.
Ja, men om vi blickar framåt då här lite grann kopplat till det vi just har pratat om, ultralöpning, Tobbe Gyllebring, Erik Olofsson, VM i Taipei nu på fredag, alltså start 03.00. Vad kommer hända?
Ja, vi kan starta med banan som är alltså exakt 2 kilometer lång, och den går i en park bredvid en flod. Platt och fin asfalt som underlag. Som jag nämnde förut så är det inga möjligheter till skugga. Ja, jag tror det kommer kunna bli riktigt långa distanser från väldigt många. För väderprognosen säger 17-19 grader och mulet under loppet. Och det är lite av drömförhållanden med tanke hur det sett ut på slutet här med 30 grader vissa dagar och sol och sådär. Så att står det sig, och nu är vi ganska nära loppet, så det tror jag det kommer göra, så kommer det vara liksom ett lätt regn också stundtal, så att det är så bra man kan få till det ungefär. Vi kan väl prata lite om det svenska laget också. Vi har ju en stark trupp. Vi har 2 lag, och det finns en lagtävling då både på dam- och herrsidan. Där kan man anmäla max 6 löpare i varje land. Och sen räknas de tre bästa resultaten ihop. Och då har vi alltså en damtävling och en herrtävling. Så de tre bästa damerna i Sverige, då räknar man ihop resultatet. Och det är Sveriges resultat där för damer. Och samma på herrsidan. Och på damsidan då hade vi fyra starka svenska deltagare. Elin Hartelius, Therese Fredriksson, Jessica Svärd och Louise Kjellson. Tyvärr har Elin, precis som jag, blivit sjuk och missar tyvärr VM helt. Det är otroligt tråkigt. Hon vann ju till exempel SM på Long Trail där vi båda var med i somras där på Echo Trail. Jag vet inte om du såg du Elin någonting på vägen eller var hon före dig, tror jag. Hon var väl strax efter mig i mål, tror jag.
Före mig, ja.
Mm. Ja, hon var oerhört, oerhört stark. Så att det är jättetråkigt. De andra tre är på pappret väldigt jämna. Alla har pers på runt 23 mil. Men jag är övertygad om att alla tre har kapacitet för en bra bit längre. Jag tror både 24 och säkert 25 mil på en bra dag är möjliga. De är rankade sjua i damklassen. Polen, USA, Japan och Norge är favoriterna. Men får alla de här svenska tjejerna till det så skulle jag inte avskriva dem. Men de hade ju en, det är en så stor fördel att vara fyra, för då kan ju en falla bort och de får ändå ett bra resultat. När man bara är tre så blir det mycket tuffare när alla ska in och leverera. Och med det sagt så kan vi väl gå över till här sidan då i Sverige. För där har vi ju tre stycken herrar som bildar lag. Vi har den svenska mästaren och svenska rekordhållaren Tobbe Gyllebring. Vi har Emir Halalkic som var den svensk som sprang längst på EM i Verona med 26,2 mil kom han där. Och en just nu förkyld kille från Mattmar bildar lag. Så det ser, ja, det ser lite osäkert ut, men vi är rankade sexa i lagtävlingen. Polen, Litauen och England är favoriterna, men det är ändå ganska jämnt på här sidan i lagtävlingen. Så skulle nu vi alla tre få till det så tror jag att vi ändå har chans att vara med och utmana om medalj. Och det är väl kanske ändå på lag, i någon av lagtävlingarna Sveriges största medaljchans ligger. Kollar vi då individuellt i herrklassen så är det fullkomligt brutalt motstånd. Vi har ju då Usain Bolt av ultralöpning, Alexander Sorokin, som får ses som favorit här. Han har ju världsrekord på i princip allting. Tränar 40 mils veckor. Springer väl aldrig i princip långsammare än 4.00 fart. Det är bara absurt det han gör på träning och han gör på tävling också. Så att han är favorit. Men det finns ju två riktigt, riktigt starka utmanare. Så att jag tror inte han kommer få det så enkelt. Jag är inte alls så säker på att Sorokin kommer vinna den här gången. Utan en riktigt stor motståndare är ju Andrej Piotrowski som var tvåa på Ultravasan. Var ju där före både Elof Olsson och Micke Ekvall. Och vi pratade ju i förra avsnittet om vad de båda har gjort. De har ju båda slagit svensk rekord här nu på ultradistanser. Och det var ju i trail, och Piotrowski är inte ens traillöpare. Han är ju specialiserad på 24 timmar och är siktad på det här loppet hela året. Varit i Taiwan i flera veckor nu och förberett sig. Så att jag tror han kan utmana Sorokin. Och sen så finns det en grek som heter Fotis Sissiomopoulos som har vunnit Spartathlon nere i Grekland två år i rad. Det är ju det loppet som Rune Larsson har vunnit flera år tidigare. Och han krossade väl mer eller mindre banrekordet som den här ultralegendaren Giannis Kouros hade i år. Och kollar man hans strava så är det också helt absurt. Han tränar nästan som Sorokin han med vissa veckor. Så att jag tror det är möjligt att han är lika bra. Så att de där tre sticker ut och får dem till. Det kan alla springa över 31 mil, det tror jag. Sen så ska det såklart mycket till att det ska hända. Ett annat intressant namn jag ska nämna en till är Andriy Kachak från Ukraina. Han har legat i kriget här de senaste åren. Jag misstänker att han inte har fått så mycket tränat. Det vore ju orimligt att ha förväntningar. Men han har sprungit 29,5 mil och är ju den som har sprungit, jag tror, tredje längsta distansen i fältet. Så ja, det ser väldigt, väldigt tufft ut individuellt. Men allt kan hända. Det kan ju bli hård kamp däremellan de framme i täten också. Där de går för hårt och knäcker sig. Det är en tuff distans ändå, så att skulle någon av de där tre spricka, så då är vi väl kanske ett 20-tal där bakom som vill vara med och slåss om en pallplats. Och ja, i normala fall så skulle jag definitivt vara en av dem.
Men låt oss säga att det skulle vara normala fall då, eller att den här förkylningen släpper och du är fit for fight, du märker i början att pulsen ligger bra, du känner dig fresh, du glömmer förkylningen, du hör dina föräldrar stå och tjoa och kimma där varannan kilometer, du har perfekt lagning och så vidare. Vad har du då för tankar? Vad kommer det gå för då?
Jag kommer sikta på att göra mitt eget lopp i 18 timmar ungefär. Försöka att undvika svackor bara. Försöka göra ett jämnt lopp. Och jag räknar med att vara efter ganska många etapper. Det är väldigt många som brukar gå ut hårt i de här loppen. Och sen så räknar jag med att tappa hela vägen liksom in. Jag kommer försöka göra ett mer jämnt lopp. Och jag vill bara vara med i tävlingen efter 18 timmar, det kan man säga är mitt mål. För är jag med den sista fjärdedelen så vet jag att jag kommer kunna avsluta riktigt, riktigt bra om kroppen fungerar. Så att det är min förhoppning. Jag ska försöka hålla mig kvar i loppet första tre fjärdedelarna och sen så sista fjärdedelen, då ska jag börja tävla på riktigt. Och då har jag sagt till att då vill jag ha rapporter om hur jag ligger till gentemot de andra och placeringsmässigt och sånt där. Och då hoppas jag kunna avsluta riktigt bra hela vägen in.
Är att vara med i loppet, tror du att det skulle vara ungefär 5.00 fart eller är det snabbare liksom om man behöver vara med?
Jag har väl sagt tidigare ungefär att jag tänker gå ut i 4.45 till 5.00 fart om allt hade känts bra inför loppet. Nu kanske jag får revidera det lite och kanske gå ut i 5.00 till 5.15 fart istället. Det är nog det smartaste att göra i alla fall. Jag har väl inte helt bestämt än hur jag ska göra. Jag får se hur de närmaste dagarna blir. Men jag tror väl det. Ska man ändå vara med där i slutet så kan man nog inte. Då får man i alla fall springa 5.00 fart i början tror jag. Och försöka hålla ganska jämnt. Sen så kanske det ändå inte räcker. I teorin skulle jag kunna ha mitt livslopp här. Allt fungerar. Jag får till en riktigt, riktigt full träff, inga svackor, men det räcker ändå inte för de är så fruktansvärt bra de här där framme.
Spännande Erik, hur följer man det här loppet från Sverige?
Ja, det kommer vara väldigt bra bevakning av det här loppet. Det finns livestream på YouTube och det finns live-resultat. Men framförallt rekommenderar jag alla som vill följa loppet att gå med i Facebookgruppen Följ VM i 24 timmars löpning 2023. Daniel Westergren från Ultraaktuellt är på plats i Taiwan. Han kommer lägga upp intervjuer inför loppet. Det finns rankingar individuellt och i lag. Och han kommer livesända och uppdatera under loppet. Förhoppningsvis får ni se mig springa på banan och inte bli intervjuad på sidan. Men den gruppen är absolut bästa sättet att följa loppet. Och där finns även de här länkarna till livesändning och resultat. Och som du nämnde tidigare så startar tävlingen alltså 1 december klockan 03 svensk tid, alltså natten till fredag den här veckan när vi släpper avsnittet. Och jag förstår att du Johan kommer ju ställa klockan då på 02.50, sätta på lite kaffe, göra en sån här Vasaloppsfrukost och sätta dig bänkad. Men orkar man inte det så har man som tur är chansen att komma in senare under loppet. Det brukar inte hända allt för mycket i början förutom att Srukin varvar övriga fältet. Så kommer det rulla på. Målgång natten till lördag klockan 03. Om jag då trots allt är kvar på banan så lovar jag att göra mitt allra bästa för att det ska vara värt att hålla sig vaken där. Så du får ta något glas rödbetsjuice Johan och hålla dig vaken till 03 på lördag natt och sen hoppas här att grabbarna tar sommaren.
Ja. Ja, vet du fan, jag behöver nog något starkare för att hålla mig vaken till 3 nu för tiden. Alltså. Men vi får se om jag hittar något sånt i något skåp. Jag hade någon idé här om att jag skulle köra såna här ultraintervaller där under dagen. I någon sorts sympati med er som springer hela tiden. Att man skulle kanske, men sen så bara kände jag direkt att 03.00 kan ju inte starta för då är hela dagen förstörd sen för mig. Men vi får väl se vad jag landar i. Man skulle kanske kunna köra några olika milpass där under dagen. för att komma in lite grann i stämning på något sätt. Man kan ju ändå gå ut och lajva liksom, att man är kanske Sorokin ett varv, Piotrowski ett varv, Erik Olofsson ett varv.
Underbart.
Vad hette han? Fotis Plantisitis.
Ja, vad nära. Fotis Sissiomopoulos.
Ja, men det här måste jag grunna vidare på. Det har varit kul att låtsas springa loppet på något sätt här runt ett halkigt söder. Vi får se vad jag gör. Jag ska ju helt klart följa det lite störigt med det där, både tidiga starttiden och väldigt sena sluttiden. Men jag antar att det är för sent att ringa in till det internationella Ultra VM 24 timmars förbundet och fråga om en annan starttid.
Ja, det tror jag också det är. Jag kan väl avslutningsvis bara nämna energi. Det är oerhört enkelt. Jag kör Morten 320. Jag blandar två påsar i en flaska på 750 ml. Det är en blandning jag rekommenderar alla att prova. Gott, skonsamt för magen och väldigt enkelt sätt att få i sig mycket energi. Sen kommer jag dricka det två gånger i timmen och det är i princip det enda jag kommer göra. En salttablett varannan timme. Så kommer det rulla på. Det brukar funka bra förutom att man får borsta tänderna ganska många gånger efter loppet efter att ha intagit så mycket socker. Och på fötterna kommer jag ha Adidas Adios Pro 3 hela vägen.
Det här kan ju bli en variant för mig också, att jag bara tar på mig mina Adios Pro 3 och dricker en massa Morten hela dagen. Jag tar lite salttabletter och är med på det sättet om jag känner mig för lat. Nej, men det ska bli sjukt kul att följa Erik. Det är otroligt tråkigt och i ett sportsligt litet perspektiv att du har blivit förkyld och inte kanske då får chansen att springa så bra som du hade kunnat göra efter den här otroligt grymma uppladdningen du haft det här året. Men vi hoppas att det släpper och att du kan springa så snabbt du kan. Det ska bli jättekul att följa helt enkelt.
Jag har inte gett upp hoppet, utan jag ska göra mitt allra bästa för att komma till start i så bra skick som möjligt. Och sen ska jag verkligen ge allt som finns på loppdagen.
Men gå in och följ den här Facebookgruppen då. Följ VM i 24 timmars heter det, va?
Följ VM i 24 timmars löpning 2023.
Precis, och så kan ni ju kolla på vår Instagram. Där heter vi Maratonlabbet. Där kommer upp säkert fler rapporter inför loppet. Hur du mår och sådär. Även på erik.olo kan jag tänka mig. Jag heter Johan Forsstedt på Instagram. Vi finns på Strava, Erik Olofsson och Johan Forsstedt. Och vi tycker att alla ska surfa in på löplabbet.se och kolla in de här nya skorna som vi har pratat om. Asics Nova Blast 4 och Adidas Supernova Rise. Det var väl allt för den här veckan eller för det här avsnittet. Och nästa avsnitt så får vi väl förhoppningsvis då en otroligt spännande race report från VM 24 timmars, Erik.
Ja, men det ska jag se till att det blir.
Stort lycka till och krya på dig, Erik.
Ha det bra, vi hörs.